Du lyssnar på En god man av Reidar Jönsson, uppläst av Peter Holst.
Kapitel 1. Gustav Lavmyr hade vissa rutiner när han vaknade. Först låg han kvar så länge att han var absolut övertygad om att det inte gick att sova mer. Därefter gick han ut i badrummet och rakade sig under ett enerverande grissel från en gammal elektrisk Brown rakapparat som han hittat i fastighetens soprum. Under denna första fas i morgontoalettens bestyr fick Gustav oundvikligen också andra tankar om förgänglighet än sådana han kunde ha om en gammal rakapparats kollaps, och av dessa började han känna en gnagande oro. Den drev honom till att snabbt skölja ansiktet, slarva med tandborstningen, hastigt klä sig och skynda ut till det ålderdomliga köket för att kontrollera om frysboxen fortfarande fungerade. Det gjorde den. Men trots att det gamla kylaggregatet brummade tryggt ville han ändå öppna locket och förvissa sig om att allt var i sin ordning. Dock endast efter att ha diskuterat tillrådligheten av en sådan handling med sig själv. Med öppet lock strömmade varm luft in och bildade tyvärr ytterligare ett lager av grå is som täckte Alva Hell. Blev isen tjockare skulle den göra Alva tyngre och svårare att hantera, om han kunde räkna ut hur flytten av henne till en avlägsen skog skulle ske. Som vanligt öppnade Gustav ändå frysboxen och kunde fortfarande skymta Alva Hells vita hår, vilket borde försäkra honom om att kontrollen inte behövdes. Men minnet kan ju svika den bäste, och i en sådan här prekär situation bör en sunt tänkande människa famla sig fram längs de normala rutinernas upptrampade stig. Så långt såg sig Gustav Lavmyr resonera som en mentalt stabil person. Ännu en dag kunde han andas ut, förutsatt att han betalade elräkningen, att kylaggregatet inte gick sönder eller att han inte bröt samman och rusade till polisen för att berätta om olyckshändelsen. För en olyckshändelse var det, och anklagades han för att ha tagit Alva Hell av daga skulle han förneka det. Han hade absolut inte tagit livet av den gamla damen, tänkte Gustav när han studerade den nedisade skulten. Det var mer komplicerat än så. Berövat tavlor, möbler och prydnadsföremål var sällskapsrummet i det dunkla ljuset från de oputsade höga fönstren mot Odengatan, en dyster sal med golvet ingrott av smuts och damm, förutom i ett glänsande spår där Gustav i strumplästen tassade fram. Man får inte ge upp, tänkte han, och lyssnade efter slamret från brevinkastet i hallen där något brev med goda nyheter kunde tänkas falla ner på golvet. Tyvärr hördes ännu ingenting i den sortens tystnad som den ståtliga tegelröda byggnaden erbjöd sina boende. Inte ens trafiken från den bullrande Odengatan trängde in genom murverk och fönster. Gustav svepte undan de tjocka draperierna till hallen och steg in i dunklet. Nej, ingen post till Alva Hell. Kanske är hennes pensionsavi bortslarvad av brevbäraren. Eller också kommer slöfocken för sent, tänkte Gustav. Satte sig på pallen och väntade. Han såg upp mot det blyinfattade fönstret i skimrande glasmosaik där en förunderligt klar och mild Jesus syntes stråla ner mot honom tack vare bakgårdens ljusschakt. Alva Hells man, avliden för många år sedan, hade beställt motivet. Som välbeställd fabrikör och medlem i sjundedagsadventisterna förvaltade han församlingens förmögenhet och menade att bilden av Jesus stämde besökande styrelsemedlemmar till eftertanke redan i hallen innan världsliga frågor som debet och kredit diskuterades. För att Gustav Lavmyr inte skulle drabbas av moraliska betänkligheter när han första gången fann sig stå öga mot öga med Jesus, förklarade Alva Hell att det var glasmässigt.